Frälsningen förekommer flitigt också i apostlarnas brev och i uppenbarelseboken. Det var det jag sökte. Det är alltså oerhört viktigt att vi som mänsklighet blir räddad. Att vi blir frälst. Men från vad och till vad? Själv blev jag frälst eller räddad för snart 13 år sedan. Man kan säga att jag blev räddad från mitt gamla liv som politiker och frälsligt nytt liv som Jesu lärjunge. Jag blev räddad till den person jag är idag. Till att stå här och predika. Att få leva mina sista dagar som ett Guds barn. En skördarbetare i Guds rike. Frälst att vara Guds barn. Ett löfte om att få evigt få leva tillsammans med honom i evigheten. Det är ett fantastiskt löfte. Men det är inte bara jag som har fått det löftet. Det löftet har vi alla som bekännande kristna fått. Att vi ska en dag få leva tillsammans med Jesus i evigheten. Och det löftet gäller också dig om du finns här som inte har tagit emot Jesus än. För när du tar emot Jesus, då blir du ett Guds barn. Och då har du evigt liv. Då är du räddad. Då är du frälst. Hur blir man då frälst? Vi börjar i den ändan. Ja, det finns säkert lika många sätt att bli frälst på som det finns kristna. Den personliga upplevelsen, det är den som är helt avgörande. Fadern skapade oss ju väldigt unikt och med en viss speciell egenskap. Vi fick fri vilja. Det innebär att du själv måste ta beslutet om du ska bli frälst. Det är du som måste ta beslutet. Jesus kan på många sätt närma sig dig, men till syvende och sist är beslutet bara ditt. Bara ditt. Vi ska läsa vad en av de främsta kristna tänkarna, aposteln Paulus, skriver i Romarbrevet. 10, kapitel 10, verserna 8-10. Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och man blir frälst. Det här låter ju helt fantastiskt. Så enkelt. Du behöver bara säga att Jesus är Herren i ditt hjärta och i ditt hjärta tro att han har uppstått på tredje dagen. Då är du frälst, då är du räddad. Då är du ett Guds barn. Du får evigt liv. Fantastiskt hur enkelt det kan vara. Så då kan vi väl fortsätta att leva precis som vi gjorde innan då? Eller? Uttala de där magiska orden och kanske till och med bli döpt och gå med i en pingstförsamling. Men sen fortsätta som vanligt. Vad säger Paulus mer? Efesiebrevet kapitel 2, verserna 8-9. Av nåden är ni frälsta. Inte av er själva. Utan genom tron. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar som ni har gjort. För att ingen ska berömma sig. Av nåd är vi alltså frälsta. Räddningen är alltså en gåva vi får när vi tar emot Jesus. I andra religioner är frälsningen ofta något som du måste förtjäna. Du måste göra vissa saker. Du måste jobba för dem. Uppfylla krav, leva efter regler och så. Och då kanske till sist du duger ändå. Men inte inom kristendomen. Av nåd är ni frälsta. Många människor som bekänner sig till tron älskar att leva sina liv precis som de har gjort innan. De är födda till ett nytt liv i Kristus. Men väljer att leva kvar i sitt gamla. Människor som medvetet kanske begår massor med synder för att sedan efter en kort bön säga ja, men nu är allt förlåtet. Och Gud kan verkligen förlåta allt. Men ville han verkligen inte någonting mer med våra liv än just det? För vad säger Paulus i versen direkt efter? Efesierbrevet kapitel 2, vers 10. Hans verk är vi, skapade i Kristus till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vi är skapade till goda gärningar. Precis. För när vi har kommit i tro, när vi har tagit emot Jesus som vår Herre, känt den här friden som bara han kan ge, då vill vi också berätta om det här fantastiska vi har fått vara med om. Vi vill dela med oss, Vi känner en ny kärlek till våra medmänniskor. Vi vill hjälpa dem vi kan, de svaga och utsatta. Flyktingar från Ukraina vill vi naturligtvis hjälpa. De ensamma och utstötta. Vi brinner för att finnas för Guds rike. Och inte utav tvång, utan av fri vilja. Vi ska titta in i ett brev som tar detta med goda gärningar till sin spets. Och det är Jakobs brev. Enligt kristen tradition så skrevs Jakobs brev så tidigt som 10-20 år efter att Jesus hade gått här på jorden. Och författaren skulle vara Jesus halvbror, ledaren för den första församlingen i Jerusalem. Andra forskare menar att men det kanske är av ett senare datum ändå, skriven av en annan okänd. Jag menar, Jakob var ju ett rätt vanligt namn på den här tiden. Men vilket som stämmer spelar faktiskt ingen roll. Det är ju innehållet som betyder någonting. Det är ju det vi ska ta fasta på. Så här skriver Jakob i sitt brev, det första kapitlet, verserna 22-25. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare, men inte dess görare, då liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, då blir han salig i det han gör. Så ska vi fortsätta i Jakobs brev kapitel 2, 18-20. Då säger Jakob så här: nu kanske någon säger, ja men du har tro, ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro med mina gärningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Det är tuffa ord från Jakob där. Tron utan gärningar är död. Hur ska vi då förstå den här Jakob och hans brev? Det blev ju ändå efter en hel del debatt, måste vi erkänna, upptagen i vår bibel, Jakobs brev. Ja, för det första var ju brevskrivaren en jude och väldigt engagerad i den judiska traditionen. Brevet är också adresserat till de 12 judiska församlingarna i förskingringen. Och det gamla förbundet med Mose olika lagar och hela gamla testamentets undervisning, det var ju väldigt starkt närvarande hos honom. Och där pratar man ju mycket om de här med gärningarna. För det andra handlar ju Jesus undervisning också i mycket om goda gärningar. Vi ska ju leva i Jesu efterföljd och göra de saker som han undervisade om. Något som faktiskt också Paulus och de andra apostoliska författarna tryckte på. Det var kanske inte så konstigt att Jakob också tryckte på det här med goda gärningar. Och för det tredje så är det ju även i vår tid en god kristen tradition att man deltar i en församling och dess arbete. Man gör det bästa efter sin förmåga, i stort och i smått. Allt arbete är gott och välsignat i Guds församling. Allt arbete. Men det är klart, så långt som att säga att tron är död, det är sådär. Men samtidigt har han ju rätt i det här att vi ska inte bara vara trons hörare, vi ska också vara trons görare. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi kan alla bidra så gott vi kan, efter vår egen förmåga. Det är inte prestation, utan det är av fri vilja som vi vill göra goda gärningar. Hur ska du då hitta fram till vad just du kan göra? Jag tror man måste söka svaret i sitt eget hjärta och i sitt samtal med Gud. Vem är jag och vilka gåvor har Herren lagt ner i mig? Vi kan ju läsa hur Paulus räknar upp alla de olika nådegåvorna och tjänstegåvorna. Det är allt från profetian, lärarens, hedens gåva till att tjäna församlingen med alla handa sysslor. Allt är viktigt. Inget är för stort eller för smått. Vi behövs alla i Guds rike. Har du funderat på vad du kan göra för att bidra med dina gåvor? Är det kanske dags att ta steget, om du inte har gjort det redan, in i en församling och bli en aktiv medlem i din församling? Göra din del, vara en kraft bland andra och sprida Guds rike. Kanske bjuda en vän att komma hit Berätta om tron på jobbet eller i föreningen under en fikarast. Hjälpa till med något i kyrkan. Fundera på det. Fundera om det inte vore en bra grej. Paulus skriver ju att vi alla är lemmar i en och samma kropp. Alla med just sin förmåga och sina talanger. Vi kan som sagt alla bidra med det vi är bra på. Då hjälps vi åt. Då bidrar vi alla till Guds rike. Då blir vi alla skördarbetare. Hur tänker jag då själv? Ja, mycket snart efter att jag kom till tro för 13 år sedan så fick jag min kallelse. Direkt efter min bekännelse började Herren ge mig sånger med kristna texter. Och när jag bad över detta så hörde jag hans röst. Det är rätt ovanligt men väldigt tydligt att jag skulle skriva lovsånger, spela lovsånger för andra och vittna. Och inte nog med det, tack vare Katrins arbete som vi hörde om nyss i LP har vi fått en fantastisk möjlighet att hjälpa andra. Hon jobbar ju som föreståndare på Deborahemmet och många av de som bodde på Deborahemmet har kommit till tro och är nu aktiva i sin församling. Vi har fått vara ute tillsammans och vittna om alla underbara saker. Nyfrälsta människor i Arvidsjaur. Ja, Gud är så god. Jag får till och med stå här och predika inför er. Han är så god. Men varför säger någon? Är det ändå inte ett stort slöseri med tid, kanske någon tycker. Både Katrin och Håkan var ju aktiva politiker. Katrin i kommunstyrelsen och Håkan var ju kommunalråd i Skellefteå. Med vägen utstakad till riksdagen till och med. Varför satsar de inte på det? De kunde ju ha blivit någonting i slutändan. Det här frälsningen kommer in. Våran räddning. Vi har blivit frälsta. Vi har blivit räddade. Vi har fått vår tro. Tillsammans med Jesus får vi göra det vi älskar och brinner för. Varje dag, varje stund får en mening. Det får ett innehåll som ger en sån lycka och frid. Vi får delta i arbetet med att utvidga Guds rike. Jag ska läsa ett stycke ur profeten Jesajas bok. Ett avsnitt som blivit lite av ett rättesnöre för oss. Det är Jesaja kapitel 58, verserna 6-8. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för dem som är av ditt kött och blod. Då ska ljuset bryta fram som en gryning och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet ska följa i dina spår. Fina ord. Det är just precis sånt här som ger mig och som ger oss kraften att arbeta vidare. Med att sjunga och vittna och finnas för dem som vill dela den kärlek vi vill dela. Jag ska spela en sång från den senaste skivan där texten är hämtad från Matteus 25. Den här gången. Det är Jesu egna ord.